Att leva hälsosamt är ett nytt ideal. Vi förväntas alla träna, äta rätt, sluta med allt onyttigt och därmed leva längre, friskare och lyckligare. Det är inte bara vi själva som förväntas ta ansvar för vår hälsa. Experter, forskare och inte minst politiker är mycket engagerade i vår hälsa, eller det som kallas för folkhälsa. Men vad är egentligen en förbättrad folkhälsa? Och kan politiker ordna det? Och hur vet man vad som är sant och falskt i hälsodebatten? Finns det verkligen något som är rätt för alla? I podden Hälsa för ohälsosamma försöker jag, Dov Debrad, bjuda in kunniga och intressanta personer för att diskutera hur vi ska förhålla oss till hälsa, vilket ansvar vi har själva och vilket ansvar politikerna har. Vem ska bestämma över hur vi ska dricka, äta, snusa, sova, röka eller träna? Idag kommer vi att prata om varför man inte vill eller orkar träna. Hur tänker man när man struntar i hälsoråd och träningstips och istället ligger kvar i sängen med en låda chokladpraliner? Vad är det som gör att så många människor trots allt väljer att leva rätt ohälsosamt? Med mig för att prata om det, varför man struntar i alla hälsoråd och tips, så har jag tre gäster. Martina Montelius, välkommen hit. Du är regissör och författare och något av en expert på att gestalta hopplösa människor i böcker och på scenen. Kan man säga det?
Ja, det kan man säga. Ja,
du har beskrivit den 62-åriga kulturtanten Berit som mest vill knulla och knarka, som en recensent uttryckte det.
Mm. Ja, eller Boel heter hon, men det stämmer.
Hon Boel vill... heter hon?
Mm.
Ah, okay. Recensenten eller tanten?
Tanten heter Boel. Knulltanten heter Boel. Just det. Ja, jag ber om ursäkt.
Hon, är dessutom, hon har dessutom spolformad kropp.
Ja.
Så hon kan
ja.
Inte ha tränat så mycket.
Nej.
Jag tycker att det är sexigt.
Med spolsformad kropp.
Ja, bilringar.
Ja, ja.
Jävlar.
Ja, det går igång på det.
Ja.
Vad heter han i Göteborg? Han är den underbara musikern som har...
Som är fet.
Nu hör vi här Rasmus Troedsson får vi introducera också på telefon. Du är skådespelare som ofta spelar figurer som är rätt obehagliga och som inte kan kontrollera sig. Och just nu är du hovmästaren Bella då i SVTs tittarsuccé Vår tid är nu.
Jajamensan. Ja. Men han är inte så obehaglig, han är nog mest rolig för han är ganska knäpp. Sådär.
Ja, just det. Men du har också erkänt att det är väldigt svårt att leva hälsosamt och gå upp och träna och äta rätt och sådana där grejer. Vad är det som är så svårt med det?
Jag har ett väldigt lustigt förhållande till det här med njutning och inte njutning. Eftersom njutning fick man ju en gång i tiden att bli gravt alkoholiserad. Och sen så har jag ju sluppit det. Jag har varit nykter snart 23 år. Och, så att min relation till det där med njutning, den, jag vill både ha den och inte ha den. Jag har verkligen fått brottas med de känslorna i hela mitt liv. Liksom.
Men du vill egentligen leva hälsosamt?
Nej, jag vill njuta så mycket som möjligt.
Det var det som var min poäng här. Och då kan jag gå tillbaka till Martina här. Hur ställer du dig till det? Är det svårt att leva hälsosamt och i så fall varför?
Ja, men för mig tror jag att det handlar om det här med kortsiktighet och långsiktighet. Att jag är en typisk sån person som vill ha det bra nu. Det vill säga, jag, till skillnad från dig då, så tycker jag väldigt synd om mig själv. Jag måste ju, det här med att skriva är ju oerhört långsiktigt. Man är helt ensam och utan bekräftelse i många, många månader eller år. Och sen så blir man förhoppningsvis färdig. Så att jag måste ju ha väldigt mycket självdisciplin i mitt arbete. Men sen, jag kan till och med säga högt till mig själv när jag går och lägger mig så här, nu ska jag bara tycka synd om mig själv. Och ibland är jag med, det här, jag ljuger inte nu, ibland är jag med mig en dubbelnogat som är min favoritgodis i sängen.
Okay.
Och så myser jag med den, då lägger jag den under mig själv liksom, så att jag ligger på den en liten stund så att den blir mjuk och lite kladdig. Och så tittar jag på någon rättegång på YouTube, någon läskig rättegång liksom, som är riktig. Och så när jag känner att min dubbelnogat liksom riktigt har gått till sig, då mumsar jag i med den och så tänker jag att det är jättesynd om mig för att jag har jobbat så mycket. I och för sig jobbar alla människor, men ändå.
Men jag tycker det är lite intressant, för då är det så att du har ju, precis som du var inne på, en extrem självdisciplin. Det måste man ju ha om man ska skriva. Och så här. Men när det kommer till fysisk aktivitet, är det inte frågan om att Jag bara funderar på, är det inte så att man i kulturvärlden, att man ser nästan lite, nu kanske jag är ute och cyklar här, men det är inte så fint, det är inte så, det finns någonting i att de här käcka typerna som springer långa lopp och som tränar hela tiden, det är liksom inte riktigt comme-il-faut i kulturvärlden, eller har jag fel där?
Ja, det är väldigt olika skulle jag säga. Vi har ju liksom en falang inom kulturvärlden som tycker om yoga och sånt, och så det ingår ju en del fysisk träning i skådespelarutbildningen så där, och jo, men en del gillar att gymma och så, men det du tänker på, det är nog snarare det här att man kanske inte alltid är så klämkäck.
Vi har ju en som är motsatsen här till det vi har pratat om här. Erik Wikström, välkommen hit du också.
Tack.
Du har bloggen Konditionskonnässören. Och sen har du en podd också som heter Lagom kondition. Mm. Och du lever egentligen på att träna, eller kanske till och med lever för att träna och hjälpa andra att träna mer och bättre. Eller hur? Stämmer. Och du har skrivit många böcker om längdskidåkning och träning och så. Men förstår du att det finns människor som inte vill träna?
Ja, verkligen. Absolut. Och intressant den här diskussionen inom kulturen, och det är lätt att se ner på de där. I vår podd brukar vi använda termen mellannivåschefer med leasing Audi. som har lite för bråttom i millopp och stångar sig fram där. Och det kan jag förstå att man ser ner på. Sen tror jag att de här som ser ner på hurtigbullarna missar en dimension, för att ja, jag själv älskar ju verkligen genuint att träna, och jag tränar inte för att vara hälsosam primärt, utan jag tränar för att jag ser ett så stort välbehag i det. Och sen är jag lite speciell då att jag kanske har uppnått det, men jag tror ändå att det finns väldigt många som inte tränar som missar en dimension, att de tittar på det lite för enkelt.
Och vad är den dimensionen?
Nej, men tänk dig själv. Det är ju ganska få som känner efter ett träningspass att nej, jag skulle verkligen gjort någonting annat. Och många är ganska så tillfreds som har tränat. Och längdskidåkning då, framförallt min sport, det är ju nu så här i vintertiden. Man ser ganska mycket på sociala medier folk som inte har testat längdskidåkning innan och går ut, kör sitt första pass, antingen på något konstnärsspår eller upp i fjällen när de där åker slalom med sina barn en vecka. Att det folk tycker det är helt fantastiskt verkligen att åka skidor, använda hela kroppen, lära sig något nytt och så.
Och så är det vackert också.
Det är vackert.
Ja, jag förstår. Men jag har ju haft flera politiker och folkhälsoexperter med i programmet, och de säger att jag kommer till det är för att de säger att vad som behövs här för att folk, om vi nu säger att det är bra att träna, det är vi väl ändå överens om, även om man kan tycka en massa andra saker. Men att det som behövs är att man ska informera mer. Det lär ju inte bita på kulturvärlden om det finns det här som vi kanske är en fördom. Men vad säger Rasmus eller Martina om det här?
Jag sitter här och tänker, för att när du säger det här att det är lustfyllt för dig att träna, då, det har du ju säkert vant dig vid också, alltså när man upprepar det som känns lustfyllt oavsett om det är supa eller träna, så längtar man ju efter mer. Jag antar det, att det finns ju till och med människor som kallar sig för träningsberoende.
Ja, men det är väl endorfinberoende, så det är ett fysiskt beroende också, inte bara psykiskt.
Men det är ju ett bra beroende i så fall, så länge man liksom... Men för att jag kommer ihåg det, när jag var ung så hade jag extremt mycket panikångest. Och då, mitt liksom sätt att hantera det var att bara gå rakt ut genom porten och bara gå och gå, som Forrest Gump.
Det är så vi säger i psykiatrin, att man ska försöka göra det och inte förbereda sig. För det, så fort du måste förbereda dig om du ska gå och träna eller gå eller vad det nu är, så blir det ett stopp. Utan det är bara så att bara gå ut.
Ja.
Så det är jättebra.
Därför att man förbereder sig då annars, i värsta fall resten av livet. Så är det ju med liksom psykiska upphängningar, att man kan i så fall förbereda sig så att man aldrig kommer ut ur lägenheten överhuvudtaget. Ja. Men det var ett sorts instinktivt behov av rörelse. Så att det kanske är det. Jag tror att det, om man bortser från just mig och tänker mer så här, vad innebär träning för självbilden? Att man kan få en idiotisk självbild av att vara töntig om man tränar. Det är ju ens egen fel i så fall. Det kanske är det, att det är den man behöver hoppa över. Så att det kan ha en sorts motsatt effekt nästan, om att man informerar och informerar så här om att det är bra att träna, vilket man redan vet, på samma sätt som man vet att det är dåligt att röka. Att det på något sätt nästan gör att man blir ännu mer
Man blir lite rebell.
Motvals, ja. Att jag tänker skita i och träna. Jag struntar i vad ni säger. Jag ska ta en ciggis och en sup. Och sen så ska jag bara så här, jag lever rock'n'roll.
Men om man bortser från liksom vad samhället kan reglera, om man tittar på motivation. Så nu möter jag ju ganska många som redan är motiverade. Men jag möter också sådana som inte tränar alls. Och i min familj, jag och mina kompisar och kompisars kompisars umgänge, så ser jag ju många som har din inställning till träning, som är kanske inte direkt träningsfrälsta. Och det jag ser där, det är ju liksom att anmäla sig till lopp till exempel är en väldigt stark motivationskraft. Och det nämnde ju du, David, innan, att du hade anmält dig till ett lopp och tränat mycket.
Nej, det var inte jag som hade anmält mig till det där loppet. Nej. Det var mina kompisar som anmälde mig till loppet. Och jag var skitförbannad, kan jag säga.
Men sprang du loppet?
Det var det här Tough Viking förra året som jag... jag vet inte om du känner till det. Man springer 15 kilometer och så är det 23 hinder. Och så får man elstötar och ska springa i gyttja och massa konstigheter.
Men oavsett... Så om det är ett sånt hinderbanelopp eller om det är ett Vasalopp eller ett Stockholm Marathon, så får den att träna. Likaledes att träna i grupp får den att träna. Och sen en intressant aspekt tycker jag är det här med att mäta grejer. Jag möter många som säger, ja, men jag är ingen tävlingsmänniska. Jag vill bara gå ut och ta lugnt och springa utan klocka och sådär. Och det köper jag av naturupplevelsen. Men om man börjar liksom penetrera de som verkligen har börjat träna och de som har fortsatt träna från ett stillasittande liv, så är det väldigt många som har gått igång på någon stegräknartävling eller har någon app där de ser hur många kilometer de har sprungit per månad, eller att de har liksom på något sätt reggat sin träning eller mätt sin träning, att det är någonting som verkligen funkar för de allra, allra flesta. För de allra flesta människor är på något sätt tävlingsmänniskor, oavsett vad de säger. Jag vet väldigt många som säger, jag är absolut ingen tävlingsmänniska. Och men, så kommer man men, ut... Och,
ja. Ja, bara för, det där låter som det där går en massa unga killar igång på att här, nu ska vi mäta.
Jo,
är det inte lite, nu är jag ju inne på det här med könsskillnader. Funkar det lika bra för alla?
Det
så att säga?
Är en skillnad där. Mycket fler killar är tävlingsmänniskor än tjejer. Mm. Men det, tittar du runt och jag som möter det här väldigt ofta, det är ganska många tjejer också. Mm. Som inte tycker om att träna annars.
Ja. Vad säger du, Rasmus?
Nej, men alltså jag för första tycker ni säga alla väldigt intressanta grejer. Jag tänker på det du sa, David, om att man ska inte behöva förbereda sig, då ökar chansen att man faktiskt gör någonting i verkligheten. Men sen måste jag säga att Erik, du har ju något som jag inte hade väntat mig när du beskriver det, för du har ju sån entusiasm, och det är egentligen det jag skulle vilja peka på, att för jag tror nämligen inte alls på att informera, få någon att varaktigt träna på grund av information. Utan därför att jag tror helt enkelt att det är ju min lilla världsbild, att vi är så extremt luststyrda som människor. Och om inte rätta mig, David, men jag har för mig att jag läste någon undersökning för några år sedan som visade sig att om det är konflikt mellan tanke och känsla, så vinner känslan i 90% av fallen. Och då, det talar ju emot information, så det bara skriker om det, framförallt om det kräver en ansträngning. Så att jag tror det här med att vara hälsosam, den ligger så lågt, så att det måste finnas någon annan drivkraft som sätter igång lusten att liksom leva hälsosamt. Och det kan ju vara vad som helst. Alltså det skulle ju, i mitt fall till exempel, så är för att jag är snål.
Du är snål? Nu måste du förklara. det här lät väldigt intressant. Det är som får dig att träna.
Nej, men så här va. Jag hörde kungen säga så här, att det är så skönt att bli gammal, för man behöver liksom inte gå på gym varje dag, det räcker med att man har snygga kläder. Och då blev jag så glad, tänkte jag, vilken bra kung, det är min kung, tänkte jag. Och då tycker jag så här, va, det är ju det, att dyra skjortor och kostymer och sånt, det är väldigt dyrt alltså. När jag har någon gräns där, jag kan inte gå över.
Aha, nu trillar poletten ner här. Du måste träna för att inte behöva gå upp i storlek på skjortorna.
Ja, det blir så dyrt.
Men det är det som håller tillbaka kulturvärlden, för att där har man inte så dyra skjortor, de är lite andra ideal. Så att
ja, vi får, då får man ju kostymer dessutom, som i teater.
Ja, men fast jag måste säga, när det gäller, jag håller inte alls med om att, jag tycker ju att den här sjukdomen att man ska se bra ut och vara vältränad, har i princip förstört en hel skådespelargeneration. Jag menar, finns det någon under 35 som inte liksom är en övertränad underpresterare?
Nej, men det är jättesvårt att hitta. Nej, men det är sant. Det är
så du kan inte hitta någon som ska spela en sunkig, lite fläbbig typ sådär? Det går inte.
Nej, det är mycket svårare att vaska fram dem. Det är det ju.
Ja!
Eller hur?
Och det här flegmatiska försvinner ju fullständigt när musklerna, liksom, när man till och med ser liksom, det blir så muskelansträngande ansiktet. Alltså det är någonting som inte fungerar alls i skådespeleri, tycker jag. När man ska spela, alltså det finns ju så många roller. Det här med, jag tycker att det är absurt att se alla de här vältränade killarna och tjejerna, framförallt killar. Så det är helt ointressant.
Det är få som är som Robert De Niro nu och går upp så där 30 kilo för att spela tjuren från Bronx.
Ja, men jag tycker man ska hålla isär de här grejerna lite grann. Det är en sak att vara vältränad och liksom som gymmare äta sallad och keso och lyfta vikter. Det är en sak vad du äter allmänhet. Det är en sak att röra på sig. Men du kan ju se rätt sunkig ut även fall du tar cykeln till jobbet och att du går skogspromenader. Du måste ju inte bli smal och deffad och få mager ut bara för att du gör det. Det här handlar ju om rörelse och jag tror att det är ju hälsosammare att röra på sig och springa lite grann och åka lite längdskidor och se lite lönnfet ut än att...
Du har fått jobbet som min personliga tränare.
men jag funderar på just, för det här är ju faktiskt väldigt intressant. Om vi nu säger, vilka är det som inte rör sig? Om vi nu säger att det här är någon slags folkhälsoproblem som väldigt många av de här personerna vi pratat med här i podden hittills absolut tycker att det är, och det kanske jag håller med om. Men det är ett folkhälsoproblem som är väldigt tudelat. Det vill säga, du har den här gruppen som är deffade och som tränar stenhårt, och sen har du en stor grupp som vi inte kommer åt, många av mina patienter, personer som har andra psykiatriska problem och så här. Det är de vi inte riktigt, det är de som skulle behöva röra på sig men som inte gör det. Och frågan är, jag bara fick en tanke att det kanske är så också att det här med de här som Rasmus pratar om, alla är supervältränade, de gör det nästan värre för de andra. Vad tänker du om det, Martin?
Nej, men att jag, precis, därför att de kan ju inte jag identifiera mig med, eller de, liksom, de vackra människorna. Det skulle göra för ont för mig att försöka sträva efter att bli en av dem. Men det är också det problemet att det är inte alla människor, det vet ju du David, liksom, apropå dina patienter och sådär, det är inte alla som riktigt vill sitt eget bästa eller av naturen gör det som är bäst för dem själva. Det är ju ett av de största problemen med mänskligheten överhuvudtaget, att om vi alla vore sådana, fungerade rent känslomässigt psykologiskt så att vi naturligtvis valde det alternativ som var bäst för oss, så skulle ju allting se helt annorlunda ut. Men nu gör vi ju inte det, utan många av oss är mer eller mindre självdestruktiva. Sen är det andra som jag sitter och tänker på, det är ju det här att det är jättemånga människor som börjar träna med någon motivering, att de vill bli friskare eller att de vill bli snyggare eller vad de nu vill, och sen så efter ett tag så ger de upp. Och jag satt och funderade på det med självdisciplin, att det här att jag kan till exempel sitta och skriva romaner och skriva pjäser och göra alla de här sakerna som verkar kräva väldigt mycket disciplin, det är ju också för att jag har ett mycket, mycket tydligt incitament som är, om jag inte gör det här så vet inte jag hur jag ska försörja familjen. Jag gör det av samma skäl som andra gör sina jobb. Jag blir tvungen, för annars blir mina barn vräkta och får ingen mat. Men däremot det här hälsoeffekten av att inte träna, den kommer mycket mer smygande. Det är ingen annan än jag som direkt behöver ta några konsekvenser av att jag har dålig kondition förrän jag faktiskt får hjärtinfarkt och dör.
Men det är ju ett problem att det blir lite polariserat så som du beskriver. Och så är det ju lite grann att det blir ett gäng som tränar och ett som inte tränar. Då känner man att man är utanför och jag är dålig hur jag än gör. Och det är ett stort problem. Men jag tycker ju att vardagsmotionen är en väldigt stor grej i det. Och jag kan ju bli fascinerad över hur få det som cykelpendlar. Och då är Stockholm ett undantag, för det går ju verkligen inte gå att parkera den här stan. Jag bor i Borås. Vi har inte samma problem med parkeringsmöjligheter och bilköer där.
Men Borås, Stockholm, man håller ju på att cykla ihjäl varandra. Ja. Fast det, men det, de är det, så många, de kommer i klungor och sen så cyklar någon omkull.
Fast det är en annan
det är en diskussion.
Men, och jag vet, jag har förstått att det är något slags krig här mellan cyklister och bilar i Stockholm.
Det är
men oavsett, med cykelpendling, och där tycker jag man har så väldigt mycket att göra i städerna. Jag menar, Lund är ju ett föredöme. Jag, till och med sist jag var i Lund så studerade jag och tog bilder liksom hur de gör sina cykellösningar. Och där är det ju, det är en platsstad och det är mycket studenter och det är lätt att gräva och det finns plats och så. Men de gör ju väldigt, väldigt många bra grejer för att folk ska cykla. Och i många andra städer, inklusive Borås, så saknas det inte bara pengar utan även intelligens, tycker jag. Man blandar gångbanor med cykelbanor och det är för många korsningar, det är för få cykeltunnlar. Och kan man få folk att enkelt ta cykel, gärna elcykel. Min fru cyklar elcykel in till stan.
Men är det någon motion i att cykla på en elcykel?
Ja, men absolut.
Alltså, jag vet inte, jag har aldrig testat.
Nej, men låt säga att det är som en promenad då. Liksom. Och det är väl jättebra att folk får en halvtimme eller en kvarts promenad på morgonen. Och där tycker jag är det rent katastrofalt att man inte satsar hårdare på cykelvägar. Eller bara en sån sak som när man bygger nya vägar. Att inte det alltid är en cykelbana jämte. För man skjuter sig själv i foten om man bygger mer och mer bilvägar och inte bygger cykelbanor. Får man folk att cykla, då minskar ju biltrafiken. Och det är så många strukturella problem där med, för att få folk att cykla mer. Bara en sån sak med hur barnens skolor och förskolor och aktiviteter är utspridda. Förr var det kanske mer så att man bodde på ett ställe, hade förskolan där, hade skolan där och hade aktiviteten där. Nu skjutsar man kors och tvärs över stan och det hade man kanske lättare lösa med en cykel.
Så den här, redan från barnsben så rör man sig, det är mycket svårare, speciellt i sig större städer som Stockholm, är ju väldigt svårt för barnen därför att det förutsätter att föräldrarna är superengagerade och tar dem på en massa aktiviteter. När jag var liten så var det så att man spelade fotboll varje dag hemma.
Och när man har många barn, som framförallt du har, David, men som jag har rätt så många barn, då hinner man ju inte på samma... Alltså man kan ju inte ta liksom 3, 5 eller 7 barn på aktiviteter varje vecka. För det är slut, att ta ju de vuxna slut.
Det finns inte så många dagar.
Nej. Och personer som kan ta dem dit. Nej.
Mm. Nej, men så är det.
Men jag tror verkligen att det här med vardagsmotion, det är nyckeln. Alltså... För det kräver ju, om man verkligen går in för det, så kräver det ju, precis som du också påpekar, David, ingen förberedelse. Om man har gångbanor och cykelbanor, och en liten radikal idé skulle kunna vara att göra den kommunala trafiken svindyr, så man är tvungen att gå istället. Det är så dyrt så att man är tvungen att cykla eller gå. Det hade kanske gått.
Så lösningen är helt enkelt att höja priset för kommunen.
Det kan kosta 1 000 kronor att åka tunnelbana
en gång. Då jävlar, då kommer folk att cykla. Det är ett jättebra förslag, tycker jag. Men vi pratar mycket om vardagsmotion nu här. Men jag tänker att det är förmodligen det man måste komma till. Vi pratade också om lust, hur roligt är vardagsmotion om man ska göra saker som du, Erik. Jag läste där att du hade stakat 49 mil på en 400 meters bana under ett dygn. Det låter rätt jobbigt, va?
43,9.
Okej, 43,9 i alla fall. Men alltså, först måste jag fråga, vad är det fel på dig? men efter det krävs ju en oerhörd självkontroll för att lyckas med någonting sånt. Hur skaffar man sig en sån?
Nej, men jag har ju, det tror jag är lite medfött, att jag har en väldigt förtjusning för monotona grejer. Jag har alltid liksom sett en tjusning och lyssnat på låtar på repeat, det gör jag fortfarande. När jag har skrivit mina böcker har jag kunnat lyssna på samma låt i 4 timmar på repeat.
Jag kan tänka mig, vissa av mina patienter skulle man kunna jobba med det här faktiskt.
Och även att staka 1064,5 varv på dygn utan att stanna mer för kisspauser, det är ju väldigt speciellt, och utan, jag hade ingen musik eller poddar heller eller något sånt där. Och nej, men jag såg väl lite why i det liksom, att jag...
Vad tänker man då när man kör det?
Man jobbar mycket med delmål. Ja, men nu har jag åkt 4 mil, nu har jag åkt 6 mil, nu har jag åkt i 12 timmar, nu har jag åkt ett Vasalopp, nu har jag... Och det blev ju ett världsrekord liksom. Det var ju ingen som hade åkt så långt innan, och så siktar man mot det, och sen siktar man mot, ja, och så plötsligt var klockan 7 på morgonen.
Så om man försöker föra tillbaka det här till det vi pratar om, vardagsmotion, vad skulle man kunna tänka sig? Nu snackar vi inte några 43,9 mil här, men vad skulle mina patienter som har svårt att komma ut och så, hur skulle de kunna utnyttja det här?
Nej, men för just med den här monotona grejen är väl jag kanske speciell, men också sen då, jag vardagsmotionerar ju väldigt mycket. Mycket mer än de mina kompisar som, citat, bara tränar. Och det tror jag mycket har med uppväxten. Liksom mina föräldrar tog cykeln till ställen. Och jag har lyssnat på de här tre av de här avsnitten i den här podden, och ordet förebild tror jag inte använts någon gång, och där är ju enormt viktigt vad, ja men jag ser ju det, nu mina barn, de går ju ner i mitt träningsrum i källaren och vill också dra i stakmaskin och på roddmaskin och lyfta vikter, och de vill också ut och springa när jag ska springa, men de är 4 och 6 år, så det blir väldigt svårt för mig att träna när de ska springa, det går inte så fort. Nej, och inte så långt. Men jag menar, de föräldrar gör ju som barn gör till stor del, det finns naturligtvis oändligt många undantag, men kan då föräldrarna ta cykeln till jobbet och ta och cykla med barnen till fotbollsträningen, så är det, man har ju så otroligt mycket vunnit där.
Så egentligen är vi tillbaka till det som vi pratade om inledningsvis här. Om vi tar Kultursverige, nu har vi då de unga här som är liksom deffade och så, men Kultursverige har ett ansvar här, för de är ju förebilder för väldigt många människor, så att om man nu vill att folk ska röra på sig mer, Martina, ska man ändra sig där i det?
Det är det som är så svårt. Mm. Om man tänker sig att jag skulle göra en teaterföreställning som skulle motivera människor, ja, just det, att börja träna. Alltså egentligen, hela världsdramatiken bygger ju på komplexiteten i att vara människa och olika problem. Man kan ta vilken pjäs som helst i hela världsdramatiken. Man kan ta Tjechovs tre systrar. Där är ju alla längtar till Moskva och sådär. De lever liksom på den ryska landsbygden och de har olika kärleksproblem. Då skulle man kunna lägga in en roll till som säger så här: ja, fast om ni bara börjar vardagsmotionera allihopa, ni kan cykla till Moskva. Det är liksom inga problem. Då löser man ju hela.
Det här låter som ni kan ansöka om pengar på det. Vi får prata med politikerna om att de avsätter vissa summor som Kultursverige kan ansöka om pengar för att få in mer vardagsmotion
liksom
i pjäserna.
Romeo och Julia, de hade inte behövt dö om de hade liksom kunnat få exakt samma endorfinpåslag som man får av förälskelse. Men genom att istället motionera. Ett långt och lyckligt liv. Istället för att det skulle sluta så här tråkigt.
Vi kan lägga ner Svenska Filminstitutet istället för att satsa på Folkhälsomyndigheten.
Ja, jag tror att Folkhälsomyndigheten har en helt ny roll här.
Ja. Men allvarligt talat är det så här, det här med fysisk träning. Alltså, ta det här med de unga skådespelarna. För jag vill ta det som ett exempel faktiskt. För att det föder också ett annat typ av skådespeleri. För det finns ju många fantastiskt duktiga, jag ska inte avfärda och sådär, men alltså det finns många otroligt duktiga skådespelare som är under 35 och fysiskt vältränade. Men det man kan säga om det, som inte bara är roligt, det är att det föder också ett mer fysiskt skådespeleri. Alltså man löser dramatiken på ett annat sätt än inifrån och ut. Utan man börjar plötsligt lösa problematiken lite mer utifrån och in. För man har de fysiska förutsättningarna för att göra det.
Men jag tycker det blir för mycket dikotomier. Liksom. Varför kan man inte bara vara en svinbra, slapp skådespelare och jogga 3 dagar i veckan?
Men du har ju rätt. Alltså, grejen är att du har helt rätt. Men jag tror att man liksom bara letar efter vad det är. För jag skulle verkligen också vilja veta vad det är. Alltså, det finns ju ingen del av mig egentligen, om jag tänker helt kristallklart, som inte vill må bättre eller så bra som möjligt, som inte skulle vilja ha liksom den förmågan som du har att liksom på ett naturligt sätt motivera dig själv till att träna. Men det där med förändra beteenden är ju inte, det går ju liksom inte på en kafferast.
Jag tror en grej är att alltså, dels nudging är väl en ny term, att puffa folk i lite rätt riktning, att kanske på flygplatsen att rulltrappan kanske ska vara en bit bort och trappan var närmare, och i offentliga lokaler att hissen är lite längre bort och trapporna är närmare. Men sen också vad samhället kan bygga, och där tycker jag man kan vara lite omodern. Ja, men man bygger lekplatser, man bygger ett badhus och man sätter en bänk vid en badplats, men varför inte skridskobana på lite fler ställen? Varför inte satsa pengar på konstnärläggningar så folk
istället
kan
för information? Om man nu har
men information funkar väl inte, det väl
nej,
alla
men det
är vi
överens om. Men det är ett jättebra förslag. Jag har ju ett förslag, det är att de här rullbanden på flygplatsen, om de går åt fel håll, då blir det ju vardagsmotion.
Nej, men liksom nej, men att bygga, och kanske inte bara en lekplats som barnen tröttnar på efter en timme, utan en äventyrsbana på 1 kilometer där man kan hitta troll längs vägen och leka där, och så går föräldrarna ut där och så blir det en längre tur och man är borta i fler timmar, och inte vet jag, men att bygga billiga grejer runt om i kommunerna.
Ja, det låter som det här är ett förslag till våra politiker. Att bygga annorlunda så att det blir bättre. Är någon av er andra som har några sådana här politiska förslag?
Det finns nu en överraskande lösning som redan är på plats faktiskt. Och det är ju, jag tänker på till exempel folk som är fågelintresserade och jägare. Jag menar, jag är själv jägare och du hittar ju massor med väldigt, väldigt rörliga fetknoppar som är ute och går i skogen. Och det är precis likadant som ornitologer. Alltså det här är ju fysiskt krävande aktiviteter, men där fysiken inte alls är själva momentet. Det är inte det man är ute efter. Man är ute efter någon helt annan upplevelse. Så jag tror att det finns aktiviteter som man kan uppmuntra. Det är en sorts friluftsaktivitet som är skitroliga och lätta att kommunicera. Då får man ju idrotten på köpet.
Och kanske, men kan det också vara någonting med panik, kommer jag på nu? För att mitt sätt att städa, alltså nu så är det lite bättre, för nu har jag ju liksom, bor jag ju inte ensam längre. Men när jag bodde ensam, herregud, vilket jag gjorde i sådär 13 år eller någonting. Då var ju mitt sätt att städa var att bjuda hem någon. Alltså, och helst om väldigt kort tid. Så att om det var måndag så ringde jag liksom till någon och sa, kan du komma hem till mig på onsdag? Så var jag ju tvungen att panikstäda hela lägenheten. Så man kunde hitta något sätt att få människor att panikmotionera.
Mm. Så att samhället, men det är liksom, väl det där loppet att anmäla sig till?
Ja, men det är att anmäla sig. Och, precis. Men är det
så,
bra?
Så politikerna ska helt enkelt anmäla alla medborgare till olika lopp?
Där har vi. Men det kan vara som postkodlotteriet. Alltså politikerna kan bestämma så här i hemlighet då. De viskar med varandra så här, det har de ju gjort nu i flera månader. Men så här, om att nu ska alla med det här postnumret anmälas till det här loppet liksom. Och om man inte är med, om man vägrar vara med, då får man så här något straff. Skatteverket kommer och avrättar ens hund eller vad som helst liksom.
Just det, kanske är tveksamt, men något straff.
Okay. Straff kanske är bra.
Straff funkar ju ganska bra. Det enda problemet med straff är att belöning funkar bättre. Så ja, kan man hitta en belöning är kanske ännu mer.
Jag tror belöningen verksamt. När den här personen klarar av det här loppet och känner att den har klarat av något, så är den, det är tillräckligt belöning.
Jo, men det, fast jag undrar om det är det. För om du har det här, för dig är det som är tävlingsinriktad. Och så här. Men för de flesta så kanske när de väl har gjort det så är den belöningen fantastisk. Men de kan inte se det i förväg. Så att då kanske man ska ha en annan belöning.
Men kan man ha något sexuellt liksom?
Det funkar alltid jättebra.
Alltså, därför att jag tänker sex är väl...
Vad hette hon, din karaktär?
Boel. Nej, men sex är ju motion väl. Alltså då kan ju pulsen gå upp jättemycket. Så jag tänker, man hittar människor, vi ska ju inte liksom ha något ofrivilligt sex, utan man tänker massor med människor som jättegärna vill ha sex. Det vet vi ju, och så får de inte det. Mm. Det finns olika problem. Det kan vara en sån koppleriverksamhet fast utan liksom pengar. Så att man säger så här, om ni springer det här loppet, Så kan
ni gå på singelfest.
Så kan vi para ihop er, så kan ni få ha sex. Och då blir det dubbelmotion.
Ja, jag tror att en eller annan moralist hade haft lite synpunkter på det.
Nej, men det är ju bara för att de är avundsjuka i så fall.
Ja, förmodligen.
Eller Amelia Damer skulle nog ha invändning också. Var det inte hon som sa att den unga generationen har visat sig i några undersökningar att de ligger hellre sked
än att ha sex? Men det är bara för att de inte förstår att man måste motionera.
Men jag tror för många handlar om att hitta sin motionsform. Att bli exponerad
sex,
till fler.
Helt enkelt.
Ja, precis, sex. Ja. Nej, men vissa kanske plötsligt hittar spinning och bara älskar det. Eller om det är längdskidåkning eller det går på bodypump.
Det finns alla sorter. Liksom.
Och jag tror att man ska vara medveten om att till slut hittar man det som, för till exempel löpningar, många som får ont här och var och tycker det är väldigt motstånds, liksom, det är jobbigt att springa om man inte är träningsman.
Problemet kommer ändå tillbaka till det här med vad man vill ha ut av livet egentligen. Många människor, om man frågar dem, så är ju deras drömläge kanske inte att ha en pannlampa på huvudet och åka många mil längdskidor, utan att sitta vid playan och ha solstol och en drink och så här. Hur får man då bli liksom njutbart?
Jag kan ju bli ganska provocerad av folk om jag åker på något ställe och en semester, och så kanske jag går upp klockan väldigt tid, eller tränar kanske mellan 6 och 7 på morgonen, och så bara säger de, men hur kan du göra det på en semester? Ja, men det är väldigt njutbart för mig, och allting därefteråt blir njutbart. Och jag tror många kan nå den punkten där det är njutbart. Eller att åka slalom med familjen en hel dag och sen gå ut i pannlampa i mörkret och åka en kort tur och sen sitta hemma och äta och dricka något gott. Att det är en sån oerhörd njutning. Träning är ju inte ett straff. Och det tror jag många beblandar.
Men kan det inte vara okej också att sitta och käka chokladpraliner, röka? Det är också trevligt.
Men det finns väl många olika sätt att njuta, men man behöver inte utestänga i motionerandet bland de njutningsgrejerna.
Nej, men det jag tycker är svårt att komma ihåg varje dag, fast för att jag gör det nästan varje dag, men det är det här att alltså, skillnaden mellan chokladpraliner och motion, det tror jag är det här att det sistnämnda, det presenterar ett ganska starkt motstånd när man väl ska komma igång och göra det för de flesta, på samma sätt som arbete kan göra det. Om man till exempel som jag inte nödvändigtvis har arbetstider liksom, utan det kräver självdisciplin för att saker ska bli gjorda. Jag märker ju när jag, ibland tänker jag så här, nu ska jag skriva hela dagen och sen får jag vila. Men när jag väl har skrivit hela dagen så vill jag ju skriva mer. Därför att jag har blivit hooked. Det där tror jag du kan känna igen. Så att jag
det där
inte,
är
jag
ju så att... Ja, men du är ju motsvarigheten i Kultursverige då till Erik vad gäller att åka den här 400 meters banan då, kan vi säga.
Exakt, och skådespelare. Men det är också en annan anledning till liksom, om det nu finns någon sorts problem med ohälsa bland skådespelare, bland teatermänniskor. Det är det här att när man har spelat en teaterföreställning, det är ett jätteadrenalinpåslag. Så när de då, där deras föreställning är slut klockan 22, så känner ju inte de att de vill gå hem och lägga sig. Utan de är ju
jag tycker Martina är inne på något jätteintressant. Jag tycker du är inne på något jätteintressant, Martina. För att det är ju så här att är det någonting som jag har märkt, och det tror jag alla vi har erfarenhet av, att och så fort man gör någonting och går in för det halvdant, så tappar man ju lusten. Det blir ju tråkigt. Men det konstiga är ju att när man går in för någonting helt och fullt, så väcks ju lusten att göra det man sysslar med. Och så tror jag egentligen att det är, att man måste hitta någonting som man kan gå in för med, liksom, utan att det är en jätteapparat. Och det är väl det som är ekvationen här. Att liksom, hur ska man kunna hitta någonting som är lätt att göra, som man kan gå in för helt och fullt utan att man måste planera en väldig massa. Och då kan man ju titta på allt från stadsarkitektur till avdrag, alltså att man kanske får göra skatteavdrag för en viss typ av friluftsaktiviteter och bla 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 bla, underlätta för den typen av sysselsättningar liksom. Jag vet inte, men
och att man inte kanske här... måste motivera sig så starkt med att det här är bra för mig, apropå det där igen liksom, med att om man har någon psykisk ohälsa så känner man kanske inte alltid att man är värd att må bättre.
Jag tror vi måste runda av lite grann, men om ni hittar, hur skulle man få folk att brinna för de här sakerna? Det är en jättesvår fråga, det inser jag, men vi försöker avsluta med, har ni något sätt man skulle brinna för vardagsmotion?
Nej, men konkreta mål tror jag. Alltså att ett väldigt tydligt mål i både i tid och vad man ska uppnå. Liksom att alltid ta trapporna under 3 månader eller att börja träna ett visst antal.
Tävlingsmomentet för sig själv. Så
ja,
att
precis.
Säga.
För det vill jag ju betona det när jag pratat med tävlingsmänniskor. För sig själv, det är ju det alla gånger. Även för mig så handlar ju tävlingen mot mig själv mest. Till exempel det med trappor, eller att jag ska lära mig att klara av ett lopp. Eller att, ja, det kan ju både vara i vardagsmotionen och övrigt. Men att det är ett konkret mål och det är tidsstyrt.
Nej, men sen också kanske om man inte känner sig så målinriktad, så kanske man längtar efter mening. Det är ju någonting som människor längtar efter jättemycket också. Och om meningen med motion känns för abstrakt, så kanske man ska hitta något som har en annan mening utanför en själv. Man till exempel bestämmer sig för, alltså det här kommer ett riktigt tönt förslag, fast egentligen bra. De här människorna som går runt och plockar skräp.
Plogging.
Plogging, heter det?
Nej, men det är när man springer och plockar skräp.
Springer,
det är en hel rörelse.
Men, precis, om man tänker det, att man är liksom
miljö...
Ja, eller att man, inte vet jag, en del skaffar ju en hund och så får du en relation till den och så får det en mening. Relationen, jag älskar min hund och den behöver gå. Eller någonting, ifall man inte är så benägen att göra något bara för att man själv ska ha en bra hälsa, så kanske man behöver en grej till.
Du är inne, innan du får avsluta här, Rasmus, med dina förslag, så det här är ju i linje med Viktor Frankl, som är en känd psykiater som skrev boken Livet måste ha mening, som
handlar, den ska jag läsa.
Ja. Som handlar just om att hitta mening i det meningslösa. Så det är jättebra, och det tror jag också är någonting vi i psykiatrin ofta syftar till, att hitta någon slags mening. Rasmus?
Ja, jag tror ju på det här med friluftsliv. Jag tror ju att man måste liksom, vi måste fokusera på friluftsliv i mycket högre grad än vad vi gör idag. Så för det kommer locka med sig de där skarorna som inte går. Jag tror att det finns förutsättningar för det. Och du har mycket större bredd än det här med till exempel plogging eller vad du har aldrig hört. Det är ju, men vi som bor på landet, vi gör ju det ofta att ha en svart sopsäck och gå ut med så här liten, som man kan förlängda grep eller vad man ska säga, och så plockar man in skräp liksom. Och det är jättemeningsfullt liksom. Så att jag, och då får man ju motion indirekt. Va? Så jag tror stenhårt på friluftsliv.
Så, och det funkar även för dem som egentligen inte kanske brinner för motion men brinner för miljön, ja, eller någonting sånt, ja, där. Så att vi kan avsluta med att säga att vi ska nu lansera en ny tävling där våra medborgare då ska se vem som kan plocka mest skräp ute i naturen.
Ja.
Underbart.
Tack för att ni kom hit, Martina, Erik och Rasmus. Det har varit sant nöje att prata med er.
Tack snälla.
Tack.
Tack ska du ha. Tack. Hej. Thank you.